Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du lyssnar på världens sämsta föräldrar.
Vi är ju inte bara föräldrar, utan vi är också människor. Och vi har ett desperat behov av att bara få lite kul.
Så nu öppnar vi upp dörrarna till vårt eget lekland för vuxna. Varmt välkomna. Ja, vi är osannolikt glada över att gästas av vår absolut första gäst ever i den här podcasten. Nämligen en uppskattad och älskad artist och spelman. Välkommen hit, Kalle Moreus. Du fick välja introlåt också. Vad är det vi lyssnar på?
Vi lyssnar på Benny the Cat, en låt som jag skrev som tillägnar min katt som är död. Men han levde då.
Högst älskad Benny.
Ja, eller? Kanske en av Sveriges kändaste katter också.
Ja. På vilket sätt då?
Ja, men han var med.
En av liksom. Största katter också.
Ja, han vägde 9 kilo som mest.
Bra katten då.
Och då vet man, som man vet, att en vanlig bondkatt väger 4. Så att det var lite...
Vad gav du honom?
Älgkött. Han åt en hel älg under hela sitt liv, har jag räknat ut.
Väldigt bra jobbat, det låter.
Jättebra jobbat.
Han hade liksom den mest oklanderliga päls året runt liksom. Annars kan han ju se för jävla ut.
Men det var det enda han åt.
Nej, han åt torrfoder också, men alltså det var liksom, det skulle vara uppstrimlat fingervarmt älgkött då åt han och smacka, och du vet, då var han mitt i scenet i livet liksom. Det var hans största
skrev grej. Du den här låten när han hade klivit in i katthimlen? Eller?
Nej, jag skrev den under tiden. Mm.
Under tiden han åt älgkött.
Alltså vi hade 2 stycken katter och innekatter då. Så flyttade vi upp till Orsa. Och sen efter några år så skilde vi oss. Och då bestämde jag att då hade vi bara Benny kvar. Att han skulle få bli utekatt. Han hade ju en enorm längtan att få bli utekatt och var jätteduktig på det. Så att jag köpte en sån där paling halsband, så jag stod som en som på jakthundar. Så jag stod och pejlade honom där och se vad han var. Så han fick gå fritt och han var skitduktig på det.
Låter som ett väldigt bra liv. Ja, du har det. Ja. Fick du bära Benny?
Nej, det orkade man inte.
Då blev det ryggskott direkt. Jag tänker så här, innan vi kommer längre, så för er som inte har varit med i loopen, som på någon av konstig anledning skulle ha missat vem denna storhet Kalle är, så är det ju så här, både David och jag har ju poddat väldigt länge tillsammans, och vi har pratat om till och från att vi ska ha in gäster. Så vi är så glada att du är med.
Jätteglada.
Och du är ju en tv-kollega till oss.
Ja.
Ni jobbade ihop tillsammans på Moreus med mera.
Ja.
Och du och jag gjorde ju programmet Hälsoresan alldeles nyligen.
Ja.
Så att där har ni liksom det. Och Kalle, du har ju många strängar på din fjord, kan man säga.
Ja.
Du har ju varit med i ensemblen till Benny Anderssons orkester.
Ja, 20 år nu.
Precis.
Orsa Spelman i över 30.
Är den alltid aktuell? Benny Anderssons orkester.
Ja, det kan man säga. Vi ligger ju i träda mellan turnéerna och skivinspelningarna. Ja.
Men det är ständigt pågående.
Men det är en liksom fast ensemble.
Ja.
Som Svenska Akademin typ.
Ja,
om man inte gör bort sig.
Ja, det då går man inte. Kan inte alla så blir det inget.
Nej. Liksom. Underbart. Hur många är ni?
14 musiker och 2 artister.
Mm. Och sen har du ju varit programledare då. Det är där vi har träffats. Oh. För ett gängprogram, Så ska det låta. Och nu senast så var du ju även programledare för Eurovision.
Ja, på sätt och vis. Ja. Ja,
flygande reporter.
Ja, flygande reporter hemma hos Tusse i Tällberg var. Det var jätteroligt. Det var länge sedan jag gjorde tv. Men nu fick jag chansen att tacka jag direkt.
Mm. Och sen har du ju gjort en massa andra fantastiska saker. David är ju en blåblodsrojalist. Och du har ju fått den stora äran att skaka kungens hand, eller hur?
Ja, många gånger.
Men... Många gånger. Och kolla, han kissar han ner sig här. David är den enda jag känner som är rojalist.
Jag vill ta lite på
Kallen. Ja,
berätta, hur är han och hur är hans hand? Är den sträv? Är den mjuk? Är den liksom...
Eller är den lite kallsvettig?
De är lite olika.
Ja.
Jag tror att kungen är väldigt... ibland är han väldigt närvarande. Ibland är han någon annanstans.
Ibland är han lite ofrivillig helt enkelt.
Ja, alltså han har ju kanske det konstigaste gigget i hela Sverige.
Oh ja.
Så det får man ge honom. Så det är inget konstigt om han har en dag då han liksom är så. Men jag har bara goda saker att säga. Han är väldigt trevlig och han har varit väldigt... man blir ju väldigt uppsträckt när kungen kommer, vare sig du är royalist eller inte.
Ja.
Eller man blir kanske royalist efter man har...
Mm.
Jag har ju fått vara på slottet och tagit emot guldmedalj i 8:e storleken i högblått band. Så att jag...
Högblått ändå.
Så jag känner mig väldigt...
David är tårögd nu.
Ja, men jag känner mig väldigt hedrad av
det. Ja, men det förstår jag. Klart. Och vad får man den här medaljen för? Alltså vilka är som blir tilldelade den?
Jag trodde att om jag någon gång skulle få en medalj av kungen så trodde det var den här Artemis eller vad den heter, den här konstnärs. Men jag fick en annan medalj för det är nog kanske både för lite samhälleliga insatser eller någonting sånt där. Mm. Jag har ändå hållit på med lite hälsa och barn och sånt.
Ja.
Så det, jag vet inte, eller för att man är där man är bara. Mm.
För jag frågar då, när man då ska träffa hans majestät, får man någon form av introduktionskurs då av någon hovmarskalk och bara, så här ska du bete dig?
Ja, vi var ju väldigt många i rummet där det delas ut en gång eller två gånger om året tror jag, den här medaljen. Så det var en väldigt blandning av folk. Det var några skådespelare och det var människor som har jobbat inom hovet hela sitt liv och sånt där som avtackades och fick en medalj. Mm. Alltså lite sådana. Någon politiker och någon journalist och lite sånt. Mm. Så det var ju väldigt... Men då kom man in i det här rummet och så är det ju då uppgraderat så att man står som... i en ruta liksom. Mm. Vi bildar ett gäng och så är det liksom det börjar alltid med i en viss ordning då.
Mm.
Och man står där så kommer kungen och drottningen in och det är väldigt väldigt gammaldags på något
sätt. Ja, verkligen. Högtravande måste det vara.
Ja, det är väldigt.
Gud vad du hörde trist där. Så jag skickade någon jobbansökan till David någon gång att jag blir en sån här pressekreterare för hovet. Alltså du hade ju kissat ner dig varje morgon.
Jag älskar att jobba på hovet.
Det är så konstigt.
Man kan inte ge mig en banan och två äpplen i månaden. Ja, det har tagit typ på en gång.
Direkt.
Ja.
Jag var väldigt god vän också med kungens hovmarskalk. Så att jag tror han var jag var ståthållare kanske det heter.
Mm.
Han var liksom ansvarig för alla byggnader. Mm. Och han hette Björn Sprängare, en gammal vd från Trygg-Hansa.
Björn Sprängare? Ja. Vilket fantastiskt namn.
Han sprängde sig fram genom livet.
Ja.
Bear the Explosive kallar vi honom för.
Göteborgshumorn is in the house.
Ja, men vi hade väldigt kul. Han var också ordförande i Filharmonikerna när jag jobbade där. Så vi hängde lite grann och vi hade väldigt... Han var väldigt rolig den mannen. Han är väldigt rolig. Så att vi, ja, man kom in sig lite. Jag var och spelade på någon fest på slottet och så där för personalen. Och, vi hade ädligt roligt.
Apropå andra gubbar, du har ju även skakat tass och du var den sista som fick karamell- och diktstipendiet av Povel Ramel.
Ja.
Hur var Povel då? Där är jag mer imponerad.
Ja, men det var
Povel.
Povel Ramel, ja. Alltså, det var då fick man ge sig ut till Haga, allting var väldigt hemligt. Man ska ju presenteras under en duk och det ska sjungas en sång om en och sen så avtäcker de en som en staty.
Otroligt. Liksom. Fast du står där under själv och inte som en staty.
Och ja, just det. Och sen,
bara för att reda ut ordentligt.
Just det, bra.
Och sen så, före då är det en tradition att man fick åka in där på tidigt innan journalisterna kom och gömma sig och dricka kaffe med Povel. Och jag vart så jävla starstruck på något vis.
Mm.
Och Pavel, han var ingen pratglad person, utan han var lite ja.
Ja. Fick du hålla låda då eller?
Ja, liksom. Jag satt där och sätter mig innan och jag kände att jag blev blek och kaffedarrig liksom.
Hur länge pågick det här?
En timme liksom.
Nej, men gud.
Det var jävligt. Och så uppblandat de med starstruck. Jag kan varenda jävla platta Pavel har släppt. Jag kan nästan hela hans katalog liksom. Och jag växte upp med Pavel, alltid älskar Pavel Ramme liksom. Och den genialiteten och liksom, så det är jag. Och så sätter man sig där och så har man inte så mycket att prata om. Det var jättemärkligt.
Men var det ett antiklimax då?
Nej, det kan man nog kanske säga.
För du hade hoppats så hårt att det här skulle bli the time of your life. Och sen så var det bara tyst i en timme.
Ja, lite så. Lite åt det hållet.
Ja.
Nej, men det är klart vi hade trevligt liksom och pratade musik och så. Men alltså, lite ansträngt. Han var ju ganska blyg liksom och tystlåt.
Ja.
Vilket inte speglar ju hans verk för överhuvudtaget som kompositör och författare och allt vad nu. Utan då är
det där känns han ju som en spjuver liksom.
Ja, en jävla explosion liksom i 60 år liksom.
Ja.
Uppfanns så mycket nytt liksom. Och så träffar man honom, då är han ganska tyst.
Jag hängde ju en helg med Susan Sarandon. Har jag berättat det för dig?
Va?
Ja. Hon
en
var ju...
helg med... Hur kan du ha missat det?
Hur kan jag missa det? Ja, men jag tänker att det är på samma ämne. Nej, men för att jag hade lite kontakter och folk som jag kände som jobbade med filmfestivalen, Stockholms filmfestival.
Ja.
Och då var hon huvudgäst. Och så fick de någon idé om att jag skulle ta hand om henne som någon slags...
Vems idé var det?
Ja, men jag kommer inte ihåg. Alltså, det är väl en av alla de människor man har sprungit på. Någon tv-arbetare som var där inne och tyckte att det här var väl en bra idé. Therese är bra på engelska, hon kan ta hand om henne. Så jag bara, det här kommer bli mitt break. Åker ut på Arlanda i någon slags limousin och är så jävla laddad. Jag hade liksom förberett vad vi skulle göra hela helgen. Hon var så jävla blasé. Hon ville inte bry sig mindre och bara... Well, I need to go shopping. Where can you take me? Ja, de hade kunnat ställa dit en trästock med peruk. Så mycket liksom hade jag. Och jag ni vet, man har målat upp hela sitt liv så här. Men det kommer nog bli förmodligen flytt till USA. Men liksom ta
också
med sig
förmodligen.
Mig. Förmodligen. Nej, men
så, du skulle ha kört nu ut till Skärholmens loppis. Stäng dörren och åt därifrån. Handlar
du? Så jävla bitter. Här kan du sköta dig själv.
Susan? Ja, jag såg henne på Skärholmens centrum senast i förrgår.
Hon hade med sig någon pojkvän som var... Ja, men typ i min ålder, som var så jävla oklart.
Hans roll?
Ja, hans roll var väl någon slags puppy love som hon hade tagit med sig.
Mm.
Och så han hade jag mer liksom kemi med. Han tyckte att vi skulle gå ut med dem på kvällen och vi skulle gå ut och käka middag med... Vad heter den här pingponggubben? Waldner.
Jo,
Waldner. Ja, men de var besatta i pingis.
Jaha.
Så, ja.
Susan och Puppy Love.
Ja, så de skulle starta någon pingpongklubb typ i...
Pingpong, man får inte säga pingpong.
Vad heter det?
Pingis.
Det är så jävla dumt. Men jag var så kränkt. Jag kände så här, nej, jag vill inte ens följa med och käka middag. Så här i efterhand så funderar jag mig på så här, det var kanske där breaket hade kommit med alkoholen.
Ja.
Men det är ju för sent nu.
Har ni någon kontakt idag? Du?
Nej.
Du firar inte jul eller?
Nej, det blev inte så mycket så.
Du brukar skicka ett julkort om året i sig, men sen är det inte mer.
Men det är ju verkligen en stor besvikelse när man tror att man ska få ett stort break. Och,
jag fattar verkligen det.
Det visar sig vara något annat. Du fick i alla fall Karamell och Dikt-stipendiet av Pavel.
Ja.
Och du är den sista som fick det. Ja, jag tror jag såg en autograf hemma någonstans.
Ja.
Ja.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag stod en gång på en fest på Rival och så var det fruktansvärt mycket folk och så helt plötsligt så känner jag att det är någon som kommer och ställer sig mot min rygg med sin rygg.
Mm.
Och jag tänker fan inte flytta på mig. Liksom. Mm. Jag står som en jävla stenstod liksom i 10 minuter kanske. Och sen vände jag mig om, då är det Meryl Streep.
Nej men!
Och så tackar för stödet. Tack så mycket för att jag fick stå så. För att jag...
Men varför ställde hon sig så från början?
Det är för att hon varit uppträngd av en massa journalister som kom närmare och närmare. Så hon backade. Till slut så stod hon med ryggen mot honom. En liten stund. 10 minuter var det inte.
Hon kanske kände trygghet i dig.
Ja, då var det på något vis en signal till alla journalister att nu är hon för nära. Liksom, på något vis. Att hon kommer inte längre. Liksom.
Nej. Men bondade ni då efter den här ryggen?
Ja, hon var astrevlig.
Ja. Oh, det tänker mig att hon är.
Det var Mamma Mia premiärfesten där.
Ja, ja, ja.
Vi spelar för Pierce Brosnan i hissen och sånt där. Jävla roligt.
Hur fan vad du har gjort mycket grejer. Saknar du att vara ute på turné och träffa folk och stå på scen och bo på hotell? Och...
Nej.
Nej.
Jag vill bara åka hem hela tiden. Jag längtar hem. Det stod i en bok, jag hittade en bok när jag var liten som handlade om stjärntecken och då stod det kräfta, jag är kräfta. Mm. Kräftor är runda ansikte och längtar hem. Och det är jag ett nötskal.
Gud, jag kan inte andas. Oh, gud vad roligt.
Alltså, vinner jag sådär liksom 5 miljoner på lotto eller någonting sånt där, då kommer jag aldrig mer åka bort. Då ska jag vara hemma bara. Mm. Det är så hemmakär. Mm. Jag har turnerat i 35 år. Jag känner mackägarna efter vägen privat. Liksom. Mm. Jag har sett Sverige nu i 30 år, 2 gånger om året. Så att jag... Nej.
Nej, du är nöjd så.
Jag är jävligt nöjd. Men däremot så kan man ju sakna att integrera med sina bästa vänner i bandet och så vidare. Och spela musik är ju spela musik är ju liksom grejen i livet. Men turnerandet, hotellerna, upp, sätta sig på en buss, knappt se dagsljus liksom. Mm. Man jobbar ju vid 7:30 börjar ju mitt jobb liksom. Så att man kan ju inte åka hem efter spelkonserten och gå och lägga sig.
Men är det så att liksom... man sover i turnébussen eller? Att man har sin lilla kryp in där? Eller?
Nej, men man åker ju mellan ställena. Då, liksom.
Och sover på hotell såklart.
Sist vi gjorde det nu, då, det var på riktigt, det var i november 19.
Mm.
Måste det vara... Ja, det måste vara. Ja, november 19. Och alltså, vi såg inte sol på hela turnén, utan det var regn och gråväder. Mm. Och så stanna på vägkrogar och äta lunch. Och så kommer man till Lund och så checkar man in på ett hotell i någon jävla industriområde.
Alltså deppigt.
Och så åker man till gigstället och så äter man och så värmer man upp och så byter man om och så spelar man och så... kliver man av scenen och åker till hotellet som i princip var stängt och så sitter man och gaggar med kompisarna en stund och så går man upp på rummet och så går man upp och så äter man frukost och så hoppar man på en buss och så kommer man till Jönköping och så börjar det om.
Ja.
Alltså det är så...
Det låter ju ändå jävligt tröttsamt.
Ja, men det är inte alltså... kul.
Men det jag vill fråga ändå, den här liksom, den kicken man får av att stå på en scen och liksom få publikens bekräftelse och allt det där, kärleken. Är inte det man gör det för? Längtar du inte efter specifikt den lilla delen bara?
Normala kollegor är ju exakt så. Ja. Jag har ju ingen bekräftelsebehov för huvud taget.
Nej.
Så jag har ju valt fel yrke.
Ja.
Det är bara så. Ja. Jag har ingen som helst drivfjäder i mig att bli bekräftad.
Nej. Ändå har du gjort så otroligt mycket.
Ja, men jag tror att det är därför. Liksom,
ja, för som, att du är cool hela tiden.
Och för 17 var det någonting som jag hörde igår. Att riket är inte till för den som eftertraktar det.
Mm.
Utan den som vill ha en sak för mycket är inte värdig det. Och jag vill inte ha det för huvud taget. Och ändå så ramlar det bara över mig hela tiden. Alltså jag har aldrig kämpat för att vara i tv. Jag har aldrig tänkt att jag ska bli programledare.
Men då,
jag har aldrig velat ha haft en hit till exempel. Nej. För att då blir man fast i den. Då måste man spela den i resten av sitt liv. Liksom. Mm. Utan jag har ju bara velat spela bra musik. Liksom. Mm. Och jag har aldrig velat bli känd. En dag utan att jag är på Expressens löpsedel, det är en jävla bra dag i mitt liv.
Men driva podcast i det här mindre formatet då, det är väl ganska mysigt. Nu sitter vi ändå hemma. David är också en inne hemmakatt av rang.
Verkligen.
Du trivs ju också väldigt bra hemma.
Ja, jag gillar inte vara bland folk.
Nej.
Nej. Jag kan gå och betrakta folk.
Ja.
Det gillar jag. Jag gillar liksom att bo i stan, ha folk runt mig. Men jag vill gärna hålla dem på liksom en viss avstånd.
På replängs avstånd.
Ja, verkligen.
Ja, men så är nog jag också.
Ja.
Exakt så. Alltså, podcast är ju väldigt trevligt. Jag har ju ett perfekt podcastutseende. Så att jag har aldrig trivs i tv faktiskt.
Med ett bra radioface. Ja. Ja, men det är väl samma med oss. Nej, men David, du har ju fortfarande ungdomen kvar. Även om du är en very, very old soul, som jag brukar
så är det.
Säga.
Så är det.
Vilket för oss osökt in på nästa ämne, nämligen som vi också har gemensamt, är ju då, eller inte jag, jag vill verkligen inte tillskriva med den skaran, men ni två är ju den där riktiga gubbskrällen.
Mm. Ja.
David,
according to you.
Ja, men så här, vi har ju skrattat åt det i den här podden mycket. I 3 års tid, att du är världens äldsta 32-åring. Ja. För att du har, ja men du är väldigt gubbigt lagd. Och har ju pratat om det själv också, trivs ju väldigt bra i den rollen.
Ja, verkligen.
Och som av en händelse så har dagens gäst även skrivit en bok på ämnet. Som heter Tjur på retur. Så du är ju liksom expert på gubbighet.
En kärleksförklaring till alla gubbar står det också på boken.
Så. Hur
fast egentligen är det någon kärleksförklaring till gubben i mig.
Ja.
Kanske. Mm.
Hur länge har du haft gubben i dig? Alltid.
Alltså, det började någon gång för 10 år sedan kanske.
Ja.
Strax innan 50 där, i en jaktkoja uppe i Särna, när min bror skickade över ett par läsglasögon.
Ja.
För jag såg inte vad det stod i korsordet. Och min världen liksom vart så krispig. Jag såg håret på fingrarna och fibrerna i tidningen och alla smulor på den här skitiga vaxduken där liksom.
Ja.
Och det drabbade mig på en sekund att jag ska dö. Nu kommer döden snart, för nu behöver jag läsglasögon.
Alltså, blev det en kris?
Var det så på riktigt?
Ja, lite. Alltså,
du gick ner i svart?
Nej, inte riktigt. Utan det var snarare konstaterandet att jag har klivit. Nu klev jag över en tröskel in i nästa fas i livet. Mer så. Alltså den som man vet kommer, men likförbannat står man där som ett frågetecken och undrar, nu?
Ja, verkligen.
Det är bara att titta sig i spegeln så ser man, nu. Ja. Eller det har de varit för några år sedan egentligen, fast man har ju förnekat det liksom.
Jag tänker på lite det du pratade om också, det här att du bara vill åka hem. Jag tänkte på det här om dagen, att när... För jag var ju också verkligen, jag tyckte att det var oerhört roligt mina ungdomsår att vara ute och festa otroligt mycket. Reste och fixade och grejade.
Mm.
Och man var liksom, man hela tiden levde efter den här devisen fear of missing out. Att man, det började pirra.
FOMO.
Ja, men precis. Det började pirra i vintarmen redan vid onsdagen.
Mm.
Och man kunde liksom inte bärga sig till helgen. Och nu är det ju så här, couldn't care less. Jag vill ju också bara vara hemma.
Mm.
Och när den där delen kom igen, när man inte är rädd längre. Jag vet inte, jag är jätteglad om jag missar saker.
Ja.
Tycker det är perfekt och toppen att få vara hemma i en mysbralla.
Ja,
Ja, men alltså innan man kommer dit så är det ju skräck.
Ja.
Nu, alltså första året med barn och, och man, alla föräldrar säger väl att jag ska leva precis som jag gjort innan.
Bullshit.
Fast jag ska få barn och det är ju bara, faller ju bort på 2 veckor.
Ja.
Liksom, för det funkar ju inte. Liksom.
Nej.
Och så inser man så, herregud, ska jag spendera min tid i en lägenhet i en förort nu liksom? Är det så det ska bli? Och sen så när den tryggheten landar igen så är det så fantastiskt skönt.
Ja, när man verkligen bara vill det. Ja. Och det inte ens är svårt.
Nej.
Och sen händer det tvärtom. Där är ju inte ni riktigt. Ja, du kanske är på väg dit. Men alltså när barnen flyttar hemifrån och man skiljer sig, då sitter man hemma där. Och så blir man skiträdd för att nu måste jag ju ut i den där världen.
Ja. Just det, ja.
Verkligen.
Och så var det också jävligt roligt.
Ja.
Så att det...
Men David har ju precis gått igenom en skilsmässa.
Ja, exakt. Men jag, alltså, och grejen är...
Är du rädd för världen utanför? Att du måste ta tag i den?
Nej, alltså... Det är så jävla dubbelt. Det märkliga är så att jag kan på ett sätt vara glad att jag plötsligt har fått tid att umgås med kompisar, att gå och träna, att man har egen tid på, alltså plötsligt liksom. Och jag har varit inne i perioder där jag har haft jättebehov av att hänga med kompisar och vara ute. Och jag har haft ganska svårt för att sitta hemma själv. Alltså även om jag gillar att vara själv så har jag haft väldigt svårt för att sitta hemma själv. Fram tills jag flyttade, som jag gjorde då för 3 veckor sedan.
Mm.
Så det har varit väldigt dubbelt. Men jag gillar att vara ute bland folk. Jag vill bara hänga då med mina kompisar.
Mm, där det känns tryggt.
Ja, alltså jag har noll behov av att känna nya människor. Alltså jag kan vara bland folk men bara med mina kompisar.
Mm.
Vad alla andra gör runt omkring. Det, alltså, de behöver inte komma och prata med mig. Jag är helt ointresserad av att lära känna.
Men det är väldigt lätt att man hamnar i grejen att man bara är hemma.
Ja.
I början. För man förstår inte vad man ska göra och man orkar ju inte.
Nej.
Alltså man bär på så mycket sorg och svart och oro och så att man är ju men det går inte att vara ihop med för man är för tråkig. Alltså, man är ju i ett akut läge liksom.
Ja.
Men sen när akuta läget lägger sig och man börjar att försöka liksom, gå ut och så börjar man upptäcka att fan vad roligt det är liksom. Och det finns ett liv och det finns några timmar då jag inte behöver tänka på det här jävla.
Exakt.
Liksom.
Exakt.
Så för mig var det en enorm hjälp.
Ja. Ja, för att i början tyckte jag det läskigaste var just det att man på riktigt tänkte så att nu är livet slut.
Mm.
Ja, eller man har ju under så lång tid planerat för att livet ska se ut på en sak och på ett sätt och sen så rycks mattan bort under fötterna på en liksom.
Exakt så.
Vad gör jag nu liksom? Mm. Men sen när man börjar inse att fy fan, jag kan ju göra vad jag vill.
Ja.
Mm.
Jag kan planera in precis vad jag vill.
Mm.
Jag åker på racing en helg.
Mm.
Det är ju helt underbart.
Ja. Exakt, och det är då man får lite frihet.
Ja.
Som jag kan känna så här, jag kan åka iväg på en weekend till mina kompisar i Göteborg. Och det är inte en jävel som bryr sig vart jag är. Eller så här som jag måste fråga om det är okej.
Som var fullständigt omöjligt förut.
Ja, exakt. Mm. Ja.
Fanns inte på kartan.
Fanns inte.
Hur länge sedan är det du skilde dig och hur gick det till?
7-8 år sedan någonting.
Mm.
Ja, hur gick det till? Det var ju skild oss.
Ja.
Hej då.
Hej då.
Nej, men... Det var en tung period, svår, en liten chock naturligtvis. Mm. Alltså vi är jättegoda vänner och vi ses och vi firar gemensamma saker och så vidare. Och
ja, ni har ju en gemensam dotter.
Ja.
Ja.
Får jag fråga där, när ungefär tycker man att det är helt okej att umgås och man känner att här finns det nu ingenting kvar? Alltså här är det bara trevligt, vi är kompisar, men det är inte alls jobbigt. Det är min stora fråga i livet.
Hur lång tid det ska ta innan
alltså,
det?
Hur lång tid ska det jag ta tror innan så här,
det känns, men det man, känns jobbigt att umgås?
Om, man måste för det första förstå att man är inte anknytningsperson till varandra längre.
Mm.
Och om den ena inte riktigt fattar det utan fortfarande är anknuten,
då
är det svårt.
Ja.
Men det kommer med tiden.
Ja.
Och när man stänger av den anknytningsgrejen och man har sina egna liv, då är det helt plötsligt hur lugnt som helst.
Ja, exakt.
Då är det bara Då är det som att träffa en gammal släkting. Liksom. Ja.
För det är väl så att man måste ju liksom vänja sig av med en människa i hjärnan, tänker jag. Alltså ja. Man är så van att ha
och
någon.
Hjärtat. Och hjärtat.
I hjärtat, ja men ja. Verkligen.
Ja, för att, och det tycker jag är det svåraste att skilja sig när man ändå har barn. Nu har jag aldrig skilt mig utan barn i och för sig. Men jag har ju ändå gjort slut på andra förhållanden när man inte finns barn involverat.
Mm, då är det ju slut.
Då är det ju slut, då har man ju aldrig med varandra att göra.
Nej.
Det är det svåra tycker jag när man har barn, för att man måste ha med varandra att göra. Och det tar så jävla lång tid då att komma ur det, därför att det går inte att bryta kontakten rakt av, utan vi måste höras. Vi måste prata om det här. Och det här läkarbesöket och den här inköp, den här vinterovrålen.
Ja, men det är så färskt hos er, så att ni är ju säkert anknytningspersoner fortfarande till varandra ja. Någonstans. Men den alltså det kommer ju att klinga av.
Mm.
Och då blir det snarare väldigt roligt att höras av och, ja. Och bestämma saker. Som nu, min dotter fyller 25 nu, så att jag är i Stockholm för det. Och vi planerar ju liksom vad vi ska göra kväll och imorgon och så vidare. Och det är jättetrevligt att ses. Ja. Och det är ju fantastiskt för Johanna att få vara med sina föräldrar.
Ja, såklart. Ja.
Och jag tror att det är ju liksom... oavsett vad som hände i skilsmässan så var det den enda... Min advokat sa det liksom att... För det har varit lite krångliga förhandlingar och så vidare. Och han sa att vi ska ha två saker på agendan. Det ena är att du ska betala jävligt mycket pengar.
Mm, mm.
Och det måste du förstå.
Liksom. Ja.
Men du kan tjäna de pengarna, det kan inte hon. Liksom. Mm. Så att det kommer att ordna sig. Mm. Liksom. Och det andra är att vi ska gå ur det här och ni ska vara sams.
Ja.
Allt annat är bara ointelligent.
Mm.
Och det hade han så jävla rätt i.
Ja.
Det hade varit hur lätt som helst att bara dra ett streck och säga dra åt helvete.
Ja.
Jag vill aldrig mer se det. Men det, man kan inte göra så, för man har ansvar för en till person.
Mm.
Så är det ju. Även om det finns ju störst stunder där man verkligen vill be någon dra åt helvete.
Absolut.
Alltså.
Svek. Det finns ju saker och ting som vi vuxna inte kan behandla.
Mm.
Och svek är en sån sak.
Ja.
Det är fruktansvärt svårt. Vi kan till exempel ta hand om och förstå att vi ska mista en förälder som dör.
Mm.
Men vi är inte utrustade för att mista ett barn.
Nej.
Vi vet, vårat psyke, det finns inte med i vår genetiska karta att Nej. Vi ska göra det. Så när det händer att man mister ett barn, människor som mister ett barn drabbas ju av en ofantlig stor sorg.
Mm.
Och svek, otrohetssvek är kopplat till det.
Mm.
Vi vet inte hur vi ska behandla det.
Nej.
Vi kan inte handha det.
Nej.
Rent biologiskt liksom.
Ja, rent med oss i arvet liksom. Alltså, så är det... någonting som sitter på djupet, något så fruktansvärt.
Mm.
Otroligt intressant.
Ja.
Så skönt att ha dig här. Det känns liksom som farsan som har klivit in. Men du är ändå 12 år.
Om du vill så får du gärna bo hos mig varje vecka. Ja. För det finns ett ledigt rum.
Jag brukar säga till alla människor jag träffar att jag har aldrig fel. Nej. Jag har alltid rätt.
Men det är väldigt skönt att ha en...
att veta det är ju jätteskönt.
Ja, det är väldigt gubbigt också.
Väldigt gubbigt.
Väldigt. Det är själva urgubbigheten. Att man har alltid rätt.
Men då kan ju du också lära upp David att bli ännu mer hardcore gubbe.
Ja.
Men jag skulle säga så här, nu, du är ju, har ju några år bakom din skilsmässa och du är några år äldre än oss. Ja. Och jag tänker så här, vad är dina bästa råd då till David att liksom hitta tillbaka till livet igen, rent känslomässigt?
Oj, det är jättesvårt.
Men du har ju aldrig fel.
Kör nu. Kör.
Man ska aldrig steka fläsk i bara överkropp. Och Nej. Man ska aldrig köra för fort genom Filipstad. Det är väl två sådana livsråd som jag kan ge.
Den första låter rimlig.
Ja.
Filipstad har för dålig koppling till.
Ja, du åker aldrig igenom där. Men vi som bor i Dalarna åker genom Filipstad ibland. Mm. Och det är alltid någon jävla kontroll där. Så att det...
Bra att veta.
Jättebra
att veta. Då har du det på din agenda.
Ja.
Nej, men så här, jag tänker så här.
Nej, men alltså det är så jävla olika. Är man... Det andra råd till dem som lämnar Och det är helt olika råd till de som blir lämnade i ett förhållande. Alltså det är två skilda världar, och jag tror att man måste ju, det går liksom inte och egentligen, det finns ingen mall, utan det handlar ju om vem man är som person och vad man har. Många grottar ju ner sig, och liksom är man en man där jag var i livet, så grottade jag ner mig, satt mig ner, jag blev fet, jag åt fel, slutade träna och drack lite för mycket. Och sen var det otroligt lätt att hamna på krogen, och det var otroligt lätt att stöka till det i livet på alla sätt och vis. Och det, ja, mina råd, det har jag skrivit i boken också, att börja träna lite och börja planera för livet framåt, oavsett hur jävla svart det där hålet är. Men fyll det där hålet med saker och ting som är vettiga liksom.
Men där tycker jag att du har en jävla poäng. Jag tränar också en hel del, precis som du gör nu för tiden, och fan vad det ändå är skönt för ångest och så vidare.
Ja.
Att träna, det kan vara allt från styrketräning till löpning eller promenad eller vad som helst. Men bara att röra på sig också, tror jag också att det handlar om att fokusera på en sak under en stund. Att man känner, när man kommer ur det, så är man mycket friare än innan liksom.
Våga faktiskt ställa undan alkoholen en period. Speciellt när det börjar. Alltså precis.
Vi körde fyllepodden här för några veckor sedan.
Och vi är ändå två runt bordet som är bakis.
Ja.
Ja.
Mm. Ja, men så är det.
Det var det första testet, ringde till mig i morse och bara, gud vad du låter bakis. Att jag har den här
skorret. De svällda stämbanden.
Mm.
Men jag tycker också att så här, jag har ju aldrig gift mig. Jag höll ju på att gifta mig en gång med en fullblodpsykopat. Så att det pajade ju hela grejen för mig. Och jag känner så här, det är ju också ändå intressant ur ett liksom så här parperspektiv, att ändå så många gifter sig. Är inte det ganska förlegat? Alltså så här rent, alltså normen är ju att man ska gifta sig.
Det är så många som skiljer sig.
Ja, men det är 50%. Varför ska man då liksom envisas med det där och gå igen och sätta på sig någon ny ring och lova och så kommer...
För det är ju rätt dyrt.
Rätt dyrt.
Och sen så är det också rätt krångligt tycker jag. Så här, betänketid. Och sen så får man något högtravande brev hem från, jag fick mail från Stockholms tingsrätt. Tingsrätten har avkunnat beslut i följande ärende. Man bara,
det ska du vara jävligt glad för att det var dem. I mitt fall så var det Expressen som ringde.
På riktigt?
Åh, så segt.
Ja.
Nej, fy fan.
Jag hade nog 15 löpsedlar om min skilsmässa. Och då fick ingenting av oss journalisterna. De fick inte en story, ingenting. Nej. Och ändå så skrev de meter efter meter i tidningarna liksom. Och det var den ena påhittade historien om det andra och antaganden och skit. Det var nära att det blev en stämning.
Men det måste ju vara helt överjävligt när man redan går i en livskris.
Nej, det är du,
och dessutom får det laget.
Jag åkte inte ens och handlade alltså. Jag åkte inte ens ner på byn och
handlade. Nej, jag fattar det.
Och sen så var det en bekant till mig som sa att de 4-5 ställen man säljer denna tidning, de vägrar sätta upp löpsedlarna i Orsa. Så affärerna där, de var faktiskt jävligt schyssta. Och satt, när jag var på löpet om skilsmässan, då satte de faktiskt inte upp.
Fan,
så att jag vågade gå in och handla. Liksom.
Där är ju ytterligare bevis på varför du älskar Orsa så mycket, tycker jag.
Där kom det någonting som jag inte visste fanns. Liksom. Ja. Men det var en otrolig sympati. Liksom.
Ja.
Och speciellt en kvinna på en affär, hon var så förbannad, vet du. Så hon slängde, hon satte fan inte ut tidningarna heller.
Gjorde hon inte det?
Nej, skickade tillbaka alltihop.
Helt rätt.
Skiten publicerade, eller ville inte jag sälja liksom. Hon hade läst vad de skrev.
Solidariteten är ju ändå jävligt härlig.
Ja, det var så rörande, vet du. Ja, så att jag har varit alldeles tagen av det.
Ja.
Du sitter ju också på Orsa Hall of Fame där uppe, va? Ja, hanter ni inte någon sån på någon trottoar där?
Ja, på trottoaren.
Du har satt det på kartan. Alltså, ja. Det är väl många som har gjort, men jag tänker i vår nutid så att säga.
Det är en fin samling människor där. Så att det är Anna Haag och sånt där.
Mm. Men du har bott där, hur länge har du bott där?
Jag är född där och sen försvann jag ut i världen. Göteborg och Falun och Göteborg och sen 19 år i Stockholm.
Mm.
Men man, som dalkarl så har man aldrig flyttat, man bara borta och jobbar på veckorna.
Mm. Mm. Just det.
Man gillar ändå, jag var ute i världen, både Falun och Göteborg.
Och Filipstad, fort.
Och Filipstad.
Alltså, de frågade en sån här byoriginal hemma som heter Björksson och bodde uppe i Emmerdalen. De frågade han i någon tv-program om han har rest någonting i livet. Har du varit utomlands? Ja, var du både på Öland och i Frankrike? Så. Vilket han absolut inte hade varit.
Alltså man är väldigt rädd för gas.
Sen när de var uppe och städade oss, då flyttade han ut på gräsmattan.
Nej, men...
han trodde de hade varit, nu har de gasat här igen. Och så åkte han i en gammal A-Ford där länge. Och då mitt i vintern då, så hade han, då tog han ur rutorna ur bilen. Mm. Så att det inte skulle bli gas. Men då var det ju jävligt kallt va.
Mm.
Så då tog han ur baksätet på A-Ford och där ställde han ett oljefat och så eldade han i det när han körde. Det tog en och en jävla stund från Hemmodalen ner till Orsa. Så det kom som en sån här rökpelare på bilen. Det är för få original i farten.
Alltså. Ja, verkligen.
Man behöver de
där människorna. Björksvän.
Ja.
Ja.
Du får ta del av, eller du får ta vid efter honom.
Ja, jag gör så gott jag
kan. Bli ett original. Alltså, vi hade ju en podd live. En live-podd på Golden Hits här för inte så länge sedan. Eller för, jo, vad är det? Det är 1,5 år sedan. Vet du hur vi inledde den, David? Eller Kalle? Kalle.
Ja. Fråga Kalle kanske inte vet.
Kalle vet inte. Jag sa fel namn. Det är så det kan vara. Vi inledde med att sitta med en backdrop med fäbodar, just, med kurbits runt om och även med fiolmusik.
Mm.
Och börjar hela showen och leka att vi, vad vi sa för något, att vi satt i Dalarna och pratade dalmål.
Vi satt i någon fäbod. Vi höll den här låten. Ja, exakt.
Då satt vi och pratade dalmål. Och vi är ju ganska besatta i dialekter båda två. Så jag tänkte att du skulle kunna avgöra nu vem av oss som har bäst dalmål.
Gud vad nervöst.
Ja. Har du någon mening som vi kan säga? För att jag tänker så här, vi har ju haft dialekt och sådana tävlingar tidigare. Mm. Vilket är jättelarvigt. Men jag tänker nu när vi ändå har en hyfsat bra domare här på plats.
Ja, usch. Jag får genast panik.
Nej, du brukar ju vinna de här. Jag tänker mest bara för kul.
Ja.
Vad ska vi säga då?
Vi ska säga så här, nu är det dags att byta Gantus Buruvitt.
Gantus?
Buruvitt.
Buruvitt.
Ja, så förklarar jag sen vad det betyder.
Ska jag börja?
Ja.
Nej, du börjar.
Nej, varför då? Nej, du sa det.
Nej. Tack så inte. Okej.
Okay. Damerna sist.
Säg meningen en gång till.
Nu är det dags att byta Gantus Buruvitt.
Nu är det dags att byta Gantus Buruvitt.
Nu är det dags att byta Gantus Buruvitt.
Ja, det är jättebra. Det. Du lät mera åt Säterhållet och där nere. Södra då. Avesta,
Hedra. Pratar vi mentalsjukhuset Säter?
Ja, ja. Nej, inte mentalt. Ja, det ligger ett sånt här för detta. Deras slogan i Säter är väl tokig i Säter, tror jag.
Ja, den är det.
Det är där du kan gömma
dig. Men du lät väldigt så här Leksand.
Leksand?
Ja, lite så.
Leksand. Så vi kom på delad första plats.
Ja, absolut. Det var jag inget att säga.
Gud, vad roligt.
Och Gantus Buruvitt, det kanske ni vill veta vad det
är. Ja, jättegärna.
Ganthus är alltså skithuset.
Mm.
Och Burre, det är hålet.
Mm.
Och vitt, det är den där frigoliten som...
Som man ska blanda upp det med.
Som man sitter på, liksom, så att det inte blir så kallt. Och när den inte längre är vit, då är det dags att...
Åh,
här är det dags att byta Gantus Buruvitt.
Ingen jävla dundermening att lära sig ändå.
Ja.
Den där ska vi aldrig någonsin glömma.
Nej.
Helt fantastiskt.
Helt fantastiskt.
Absolutely fantastic. Vi har ju också en del i den här podcasten som vi kallar för föräldrabikten.
Ja.
Och du är ju förälder.
Ja.
Och så att vi tänker att du ska även få bikta dig när du ändå är här.
Aha.
Det är skönt att släppa av lite ångest.
Ja.
Så kan du åka hem till Dalarna sen, byta Gantus Buruvitt med ett mycket lättare samvete. Ska vi köra?
Ja.
Ja.
Kör.
Föräldrabikten. Ja, har du något litet som du vill dela med dig av som har varit varit betyngande under ditt föräldraskap? Eller någon rolig historia? Man får ju liksom bikta sig om högt som lågt.
Alltså jag kunde ju ibland skrämma min dotter lite sådär. Hon var väldigt ängslig.
Mm.
Och det är på grund av att jag skrattar så in i helvete några gånger. Så att bland annat så läste vi Petsson en bok. Jag hade köpt en ny Petsson-bok till henne och jag skulle natta henne. Och den hette Pannkaksmeten, om ni har läst den.
Mm.
Och mitt i den där boken så började jag skratta så fruktansvärt åt den boken. Och hon var nästan rädd. För att jag var helt så besinningslöst skratt. Så varje gång vi kom till den där sidan så ville hon bläddra förbi den. Hon vågade fan inte läsa den sidan. Eller lite sådana. Och sen en gång kom jag hem från en turné och hade varit borta kanske 10 dagar, vilket är ofantligt lång tid för en treåring.
Mm.
Tre och ett halvt eller vad hon var. Men jag hann hem precis när hon ska nattas. Så jag fick ta nattningen naturligtvis. Och nu blir väl hon galen över att jag berättar det här. Men,
hon är inte här.
I alla fall så ligger vi där i sängen och tittar på varandra djupt i ögonen. Och hon var så glad över att pappa kom hem.
Ja.
Och vi säger ingenting utan vi ligger där bara och tittar på varandra jättenära. Och så tar hon sin lilla hand genom mitt hår och så säger hon: pappa, du måste prova balsamschampo. Varav jag ramlar ju ur sängen. Och min dåvarande fru kommer in och undrar: vad fan håller du på med? Liksom. Och Johanna var så här: men har jag gjort något fel? Liksom, eller... Och, alltså, det är väl liksom något sånt då som jag skulle kunna ha lite... Jag tänkte att jag kunde hålla mig mer. Men det var ju så fruktansvärt roligt.
Ja, balsamschampo.
Balsamschampo.
Till en flintskallig gubbe. Fan, ska jag prova balsamschampo? Och jag låg och tänkte på att jag var hemma och vår kärlek och allt det. Hon tänkte på att hon har tvättat håret med balsamschampo.
Ja, gulliga. Ja, annars brukar ju gubbar tvätta håret med tvål.
Mm.
Ja. Alltså så att det blir så där fluffigt som Lars Adaktusson.
Det blir som, nej, men det blir så där strävt som stålull. Det torkar exakt ju ur så förbannat. Så det blir...
Svinto.
Ja, svinto blir
som Muppet Show.
Ja.
Det bara liksom skakar.
Hårt liksom.
Ja, men verkligen.
Men du får bara fråga, du har ändå varit ute och turnerat en hel del under din dotters uppväxt då.
Ja.
Har det varit liksom, då har du varit ifrån henne ganska mycket.
Ja, ibland har det blivit så. Ja. Och det är ju någonting som inte man mår bra över alls.
Nej.
Men å andra sidan så var det ju så från första början.
Ja.
Och så det fanns ju en vana och förståelse. Men sen har ju vi också alltid i bandet, de var ju också föräldrar och nya föräldrar när vi startade bandet. Och vi har ju verkligen setat på nätterna och åkt hem. Alltså.
Mm.
Det, har vi spelat i Västerås så har vi åkt hem
liksom,
till Stockholm. Och så. Så att man har ju gjort vad man kan. Men man måste ju leva också. Och det var ju så här att min dotter, när hon gick i högstadiet, hon skulle ju sluta spela fiol. Hon skulle absolut inte hålla på med musik. Så åkte jag med henne till Falun och visade upp den skolan som jag hade gått på. Som var ju liksom nästan som att komma till Hogwarts.
Ja.
Liksom en sån gammal stor skolbyggnad och där de fick vara på hela nätterna. Liksom, ja. Om fan ville det. Liksom.
Mm. Lärare eget... i konstiga hattar och långt skägg.
Ja, lite faktiskt åt det hållet. Och lite så individuell skolgång och öva mycket till eget övningsrum. Och...
Ja.
Så hon ville börja där och sökte in där på klassisk sång. Hon skulle absolut inte spela fiol. Alltså.
Mm.
Det var ju lite punket sådär från hennes sida. Och...
Ja.
Men hon kom hem efter 3 månader och undrade om jag kunde stränga om fiolen i alla fall.
Ja.
Jag spelar ju svår där och sa: nej, du går ju på klassisk sång. Varför ska du... Ja, men det kan bli lite folkmusikspel, säger hon, på helgen och sådär. Och...
Mm.
Jaha, ska du vara kvar på helgen också? Ja. Ja, så då gjorde jag väl det då. Och sen efter jul då berättade hon att hon hade bytt linjer till klassisk fiol istället.
Mm.
Och jag gick ut i garaget och öppnade en champagneflaska för mig själv och jublade och dansade. Det lite.
Hon går precis i dina fotspår.
Jag vann.
Liksom.
Vem är bäst då av er?
Ja, det är nog svårt att säga. Alltså man kan inte, man vill inte jämföra sig eller prata i de termerna. Ja, hon är,
fast du tycker att det är du.
Ja, men hon är ju jag är bara så jävla glad över att hon har en passion och ja, att hon klart. Övar och att hon är, hon, det kommer att gå jättebra för henne i livet liksom. Jag är helt övertygad att hon kommer att kunna leva på det. Men jag har också varit den som har sagt att man ska säga till många ungdomar att passa på och kanske skaffa sig två yrken.
Mm.
Alltså det finns ingen anledning att börja jobba när man är 23.
Nej.
Jobba, du ska jobba ihjäl det i alla fall sen, ja. Liksom. Så att, jobba kan man göra, så varför inte skaffa till yrke som är kanske någonting helt annorlunda. Alltså, man behöver ju inte bli hjärnkirurg, men alltså, lärandet är så jävla viktigt. Och idag så är det liksom, det är lite flyktigare, det var mer hardcore när jag växte upp med liksom skola och yrke och så. Idag
men det var väl mer så att man skulle ha ett yrke och sen ska man vara där tills man fick sin guldklocka liksom.
Ja.
Och nu är det ju på något annat sätt arbetslivet.
Ja, och livet ter sig på nätet och nu kommer folk att stanna hemma och jobba hemifrån på ett annat sätt och så vidare. Och jag tror att det finns mycket saker att göra liksom. Och jag tror att i framtiden så måste man nog kanske ha lite olika alternativ liksom, som yrkesmänniska. Inte bara fastna i, jag kan bara spela klassisk fiol och musik från 1870 till 1893. Det är för snävt. det blir för trångt.
Ja.
Jag själv är ju en människa som gör
mycket.
Jag har haft snickeri. Nu den här våren har jag jobbat som kock.
På din egen kursgård får man säga.
Ja, Orsa Hornbergagård. Ja. Och jag är absolut inte, när pandemin kom så ringde jag polare liksom och började checka av, jag skulle vara vaktmästare.
Pandemin innebar ju inga gig och inget jobb,
nej,
kan man ju säga.
Nej, ingen inkomst.
Nej, precis.
Och jag ringde också en annan polare som var chef på en städfirma och frågade hur det såg ut där. Och då berättade han tyvärr att vi permitterar ju folk nu. För att så annars hade jag ju fått börja jobba där. Liksom.
Mm.
Och de här jobben som inte direkt kräver en utbildning finns det ju inte så många av.
Nej.
Alltså, men jag hade jag börjat på städfirma, då hade jag ju fått gått med någon rutinerad städare i säkert flera veckor och lära mig liksom vad jag ska göra. Och så får man, alltså man, jag har jätterespekt för de yrkena och jag tycker faktiskt att det skulle vara väldigt kul att jobba som vaktmästare eller någon städare eller någon.
Men jag tror också att
har man inte ha något emot det för överhuvudtaget
liksom. Har man ett kreativt yrke kan det ju vara skönt att bara göra någonting, alltså bara med kroppen, alltså att man bara inte behöver tänka. Det brukar ju vi skämta om ibland också.
Det är ju så att vi ska starta städfirma 100 gånger om.
Ja.
Du kan få vara med oss om du vill. Vi kan starta städfirma.
Ja.
Ja.
Podd och städfirma.
Jag skulle absolut kunna göra det. Skrypad eller jobba som vaktmästare och sköta om gräsmattor och lokaler och så vidare. Absolut. Jag är dålig på att byta lampor för jag är så jävla kort. Men
tack gode Gud för stegar då, får man säga.
Ja, verkligen. Denna fantastiska uppfyllning.
Så jag är liksom så här eager på att lära mig hela tiden. Jag vill lära mig något nytt. Alltså det här kockjobbet, det är väl klart att jag alltid lagar mat och jag jobbar med grillning och så vidare. Men att gå upp till ett restaurangkök och ställa sig där dag ut och dag in och servera samma sak ungefär liksom hela tiden, det är jävligt svårt. Du ska göra mat till 30 pers, det är fan inte enkelt.
Nej. Men bra också för huvudet, tänker jag, att man får göra olika saker. Jag hade ju jag har alltid sån här ångest över att jag ska drabbas av samma sjukdom som min mamma gick bort av, nämligen Alzheimer. Men då läste jag väldigt, alltså allt det här med att träffa nya människor och utsätta sig själv för nytt gör att hjärnan hela tiden måste jobba. Det är de här rutinmässiga sakerna som gör att vi segar ner. Och då tänker jag så här, det är väl toppen. Jag är ju frilans och hoppar runt hela tiden och man träffar nya människor. Man är liksom nyfiken på lärande och på livet. Att man hela tiden hittar situationen som så här, men här kan det öppnas upp för någonting att lära sig. Att man inte känner så här, jag är färdiglärd, jag kan allting. Utan att man liksom, det är ju någonting, det är en härlig sätt att leva på. Om man vågar och vill såklart.
Ja, det finns aldrig någon anledning att inte fortsätta plugga.
Nej.
Att hela tiden förkovra sig.
Och det
alltså, jag tog
inte
flygcertifikat bara för att det var så jävla svårt. Liksom. Det var vägen till certifikatet som var resan värd. Liksom.
Och man kan ju plugga på egen hand också. Du behöver ju inte sätta dig på ett universitet eller en skolbänk, utan man kan ju själv lära sig saker också som kan liksom berika så mycket.
Nätet översvammas av fakta liksom. Ja. Det är bara att sätta igång liksom.
Vad funderar du på nu, David? Vi pratade här för några veckor sedan om att du skulle börja dreja. Då hade vi druckit sjuka mängder. Något sånt kanske du ska addera.
Jag har inte kommit in i drejandet än. Nej. Det kanske inte blir nu under helgen.
Vi sa det att vi skulle bygga. Det är kanske du som kommer och bygger drej, så här, ugn.
En ugn, ja.
En ugn på Davids bakgård här.
Ja,
så att han kan sätta igång där ordentligt.
Ja.
Med något nytt projekt. Och så kan du sälja din keramik nere på Hötorget. Jag kan städa runt omkring och du kanske kan göra lite mat och sånt. Va? Ja. Vad tror
och
ni?
Och spela lite in emellan kanske. När jag sitter och drejar.
Du har ju ett hörn här som inte du riktigt använder. Jag ser riktigt en drejverkstad där.
Här, ja.
Exakt.
Ja. Jag vet.
Har du sett en drejverkstad någon gång hur det ser ut?
Nej.
Okay.
Det är kladdigt.
Ja, så det är ju en viss form av lerstänk.
Du får plasta in hela det här hörnet. Ditt tjusiga, nymålade hörn.
Lite som maffian gör när man ska liksom slå ihjäl någon och inte lämna några spår.
Ja.
Mm. Plasta in hela lägenheten.
Mm. Annars är det mest som en konsthall här hemma. Mm. Det är allting är perfekt.
Jag
är
glad att du ändå noterar det. Det här är en konsthall.
Jag får också tvångstanke att jag ska flytta lite på alla de här grejerna som du har satt där i ditt lilla stileben.
Jag vet, det var en gång en människa här som det står en bok på andra hyllan. Och där är det ju snyggt uppställd. Och så var det en människa som var här och tog ner boken och skulle läsa i den. Det ska man ju inte göra, den står där. Så jag fick ju direkt bara, vet du, så att börja krypa i nacken och bara,
gud,
jag måste se, var det rätt vinkel nu? Eller har jag fått till det?
Ja, jag tycker du har ställt grejerna lite för långt isär nämligen.
Ja, men då skiter jag i vad du tycker.
Är det en konstig installation så är det.
Så är det.
Ja, men det finns så mycket man kan göra med sina minuter och med sitt liv.
Exakt.
Vi vill ju passa på att tacka för att du gav oss de här minuterna av ditt liv, Kalle. Tack. Och för all visdom och för trevlighet att du kom hit till oss och biktade dig och skrattade. Och, det är vi superglada för.
Vi är jätteglada för det.
Det var underbart.
Nu ska vi äta.
Varsågod att du fick ta en del av vårt liv.
Ja, det var jättetrevligt. Fast jag ser väldigt mycket fram emot den här chèvresalladen jag lovat.
Ja,
just det.
Den kommer nu.
Nu ska vi gå ut och in.
Det är höga gage här, en hel chèvresallad.
Ja, och så ska vi inspektera bakgården för ett eventuellt bygge av en ugn.
Exakt.
Det blir spännande.
Ja. Fortsättning följer. Finns det trefasuttag där? Det löser vi.
Kalle, tusen tack för att du kom hit. Tack. Du är välkommen när som tillbaka till oss.
Puss och kram, adjö.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.